Signieren. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för att du uppenbarar dig själv för oss genom ditt ord. Vi ber att vi ska ha öppna hjärtan så vi hör det du vill säga till oss. Så vi ser det du visar av dig själv för oss. Kom helige ande, vi ber. Amen. I den predikoserien vi har nu så handlar det om Gud. Vi funderar på vad kan vi lära oss om Gud. Och den första predikan, den handlade om att vi blir som den Gud vi tillber. Den Gud som vi vänder oss emot, den Gud som vi fäster vår blick på, kommer forma oss. Vi kommer bli lik den Gud som vi tillber. Och hur är då den levande guden? Hur är den levande guden som vi tillber? Den andra predikan handlade därför om treenigheten och Guds självtillräcklighet. Att Gud i sig själv är gemenskap. Att han har allt han behöver i sig själv. Och att han inte behöver oss för att fylla något behov hos sig själv. Utan att han öppnar upp gemenskapen för att vi behöver honom. Och den här predikan kommer handla om tre sanningar om Gud. Att Gud är evig, Gud är oändlig och Gud är oföränderlig. Gud är evig, Gud är oändlig och Gud är oföränderlig. Och vi ska läsa först från precis början av psalm 90. Och det finns bara Nya testamentet i biblarna på borden, så ni får titta här. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. Vi människor, vi lever i tiden, men det gör inte Gud. Gud är evig. Vi tänker att allting måste ju ha en början och ett slut. Visst är det så? Allting måste ju börja någon gång och sluta någon gång. Och så tänker vi för att vi lever i tiden. Men Gud gör inte det. Han är evig. Det här är ju väldigt svårt att greppa. Det är nästan som man får lite svindel om man tänker för mycket på det. Men C.S. Lewis, han försökte använda en illustration för att förklara det här. Tänk er ett jättestort pappersark som bara fortsätter i det oändliga. Och så tar man en penna och så ritar man ett streck på det pappret. Tänk dig att pappret är evigheten och den här linjen, det är tiden. Tiden är innesluten i Gud. Det var Gud som skapade tiden. Gud finns därför i tidens början och i tidens slut. Och för Gud är allting ett evigt nu. För Gud finns det alltså inget förgånget som har hänt och som inte är liksom som är förgånget. För honom finns det inte heller en framtid som man inte vet hur den blir, utan tiden och allt som sker är innesluten i att Gud är evig. Vårt liv får sin rytm av tiden. Vi är skapade för tiden. Solen går upp och solen går ner. Det blir höst, det blir vinter, det blir vår och det blir sommar. Och den här rytmen i tiden, det formar ju våra liv. Men för Gud är det inte så. Han är inte bunden av tiden. Det är han som har skapat tiden. Han har skapat så att jorden går runt solen. Han har skapat så att jorden går runt sin egen axel. Det är han som har skapat så att det blir en årsrytm och en dygnsrytm. Så här står det i Jesaja 46. Tänk på det som förut var för länge sedan. Jag är Gud, ingen annan finns. Gud är jag och ingen är min like. Jag berättar i förväg vad som ska ske. Förutsäger det som ännu inte hänt. Jag säger, mina planer står fasta. Allt jag vill, det gör jag. Det som var, Gud är Gud. Det som kommer, Gud är Gud. Det är faktiskt det som är Guds namn. Jag är. När Mose frågar Gud, vad har du för namn? Så får han just det här till svar. Då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Och Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Gud är. Gud är evig. Jag sa att vi är skapade för tiden. Och det är sant. Men vi är också skapade för evigheten. Det här uttrycks poetiskt i Predikaren 3:11 i 1917 års översättning. Där finns det med som det låter så här. Allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har och lagt evigheten i människornas hjärtan. Vårt liv i tiden är inte slutet. När vi går ur tiden så kliver vi in i Guds evighet. Thomas Sjödin hade en krönika i Göteborgsposten igår där han skrev om detta. Han har haft diskbrock i sommar, vilket gjorde att han var tvungen att ligga på köksgolvet, skrev han, och ha fötterna uppe på kökssoffan. Och då såg han livet ur ett annat perspektiv. Och han såg de foton som de hade över kökssoffan som föreställde deras tre söner. Och två av dem dog ju i tonåren. Och då säger han så här. Positionsförändringen rev loss en våg av känslor och minnen. Och jag vet inte hur många timmar jag legat där i sommar och liksom levt om vårt liv tillsammans. Pratat med dem, berättat saker, tittat på dem, saknat med livslång saknad och känt hur de fortfarande strömmar mot oss som kärlek. Och det har blivit så tydligt och så hoppfullt den tillryggalagda sommaren 2015. Betydelsen av en människa klingar aldrig av. En människa är inte borta för att hon är död. Hon är inte här, men jag blir mer och mer övertygad om att hon finns. Livet är inte bara tillfälligt. Det är också evigt. Och vi vet att det står, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jag tycker om det här uttrycket att gå ur tiden som en beskrivning för när någon dör. En höstdag 2000 så var jag på ett sjukrum på Villa Rosell där min älskade morfar låg. Han hade varit sjuk i många år. Och den stunden så drog han sitt sista andetag. Han gick ur tiden. Och tiden stannade upp för oss som var där. Livets rytm stannade upp. Är det dag, är det natt? Det blev oviktigt. Vi fick liksom smaka på det här eviga nuet en liten stund. Det är som om det blir en glipa i tiden när någon går ur tiden. Och samma det här känslan av det här eviga nuet hade jag haft ett halvår tidigare, men på ett helt annat sätt. För då var jag i ett förlossningsrum på KSS i Skövde och vår Nelly May drog sitt första andetag i tiden. Och det blev också den här glipan där det känns som att allt stannar upp. Går klockan verkligen? Är det dag eller är det natt? Det var oviktigt. Det fanns bara här och nu. Gud är evig och han har gett oss gåvan evigt liv. Och redan här och nu kan vi ibland få känna en smak av det där, det eviga nuet. Och jag tänker att det sker inte bara när någon dör eller när någon föds, utan det kan också ske genom musiken, i konsten, i litteraturen, i naturen. Det kan komma stunder där vi känner av det där eviga nuet. Och det finns också erfarenheter i mitt liv av heliga stunder som inte går att förklara och beskriva. För då skulle de liksom förlora sin smak. Men av stunder när jag i lovsången, i en bibelmeditation, i bönen har verkligen fått känna den här närvaron av han som är. Där allt det andra liksom fejdar bort. Och det är bara en stor närvaro av han som är. Till dig som är rädd för döden så kommer här ett väldigt trösterikt budskap. Ja, du är skapad för tiden. Du är skapad för att leva här. Men du är också skapad för evigheten. Så den dag du dör så kliver du ur tiden men in i Guds evighet. Och han tar emot. Och det är du skapad för, det livet också. Nästa punkt är att Gud är oändlig. Om det är svårt att greppa att Gud är evig så är det nästan ännu svårare att greppa att han är oändlig. Att han är gränslös, att han är så stor. Så här skrev en präst på 200-talet om detta. Gud är större än vår tanke och vi kan inte fatta hans storhet. Kunde vi fatta den så skulle han vara mindre än den mänskliga tanke som kunde göra sig ett begrepp om honom. Han övergår allt som kan uttryckas med språkets hjälp. Inga ord kan rätt förklara honom. I så fall så skulle han vara mindre än det mänskliga tal som kunde fånga in och sammanfatta allt det han är. Alla våra tankar om honom blir ringare än han är. Och det högsta vi kan säga om honom blir trivialt i jämförelse med hur han verkligen är. Ja, att beskriva Guds storhet, att han är oändlig, det görs inte enkelt. För precis som han har skapat tiden och allt som vi mäter tid med, så har han ju också skapat alla mått, alla vikter, och han går långt utanför det. Han låter sig inte fångas i det som vi har för att mäta hur stort någonting är. I psalm 139 så uttrycker psalmisten det så här. Vad skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar gick jag till vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Om jag säger mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Gud är oändlig. Och det finns därför ingen plats där Gud inte är. Ytterst i havet, i dödens hav. Gud är där. Nere i dödsriket. Gud är där. Så långt vi kan komma, så högt upp och så långt bort. Gud är också där. Gud är oändlig. Eftersom Gud är oändlig så är också allt det som kommer från Gud oändligt. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud utbrister Paulus i Romarbrevet 11. Och i kapitel 5 skriver han, där synden blev större, där överflödade nåden än mer. I Jeremia 31 så säger Gud, med evig kärlek har jag älskat dig. Gud är oändlig nåd och kärlek. Det som kommer från honom kan inte ta slut. Det överflödar, det är evigt. Det finns inget mörker som är så mörkt så att inte Gud övervinner det med sitt ljus. Det finns ingen livssituation som är så hopplös att inte Gud övervinner det hopplösa. Det finns ingen synd som är så stor att inte Guds kärlek kan övervinna det. I Romarbrevet 8 så läser vi. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Gud finns överallt. Gud är oändlig. Och här kommer ett budskap till dig. Du som tänker att det mörker du ibland upplever, det är så mörkt så du är ensam där. Gud finns inte där. Det är inte sant. Själva mörkret är ljust för honom. Det finns ingen situation du kan ha försatt dig i där Gud inte kan möta dig med sin kärlek och nåd. Du är aldrig ensam. Han är oändlig. Inget mörker, ingen ångest, inga svårigheter kan skilja dig från hans kärlek. Han är oändlig. Den tredje punkten är att Gud är oföränderlig. Gud är oföränderlig. För oss människor så är förändring något nödvändigt. Om en människa skulle vara oföränderlig så vore det förfärligt. Det skulle betyda att den människan inte kunde utvecklas, inte kunde mogna, inte kunde bli liksom bättre, utan vara stelnad och frusen i det som är nu idag. För oss människor så är förändring nödvändigt. Vi kallade till förändring. I Romarbrevet 12, anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Vi är kallade till att förvandlas och förnyas för att kunna bli mer lika Kristus. Och Charles Wesley, han har sagt så här: och allt som ändras vittnebär att evigt Gud densamme är. Att vi kan förändras visar på att Gud alltid är densamme. Gud använder möjligheten i förändring för att vi ska formas och bli mer lika honom. Men Gud behöver inte förändras. Gud är fullkomlig. Han kan inte mogna och utvecklas. Han kan inte heller bli sämre. Han är fullkomlig. Så han behöver inte förändras, kan inte förändras. Han är oföränderlig. Mycket av förändring som sker i våra liv är just för utveckling och mognad och är någonting bra. Men det finns ju också förändring som är skrämmande för oss. Förändringar runt omkring i världen. När vi ser hur det blir oroligheter och krig. Förändringar i ekonomiska förändringar. Förändringar i vår arbetssituation, i vår familj, bland våra vänner. Det finns också förändring som skrämmer oss. Som gör oss rädda. Då är det bra att påminna sig om att Gud är oföränderlig. Så här säger han i Jesaja 46:3. Vi ska gå tillbaka dit där vi var förut. Hör på mig, Jakobs ett. Ni som är kvar av Israel och som jag lyft ända sedan ni föddes. Burit från er första stund. Ännu när ni blir gamla är jag densamme. Ännu när ni grånat ska jag bära er. Jag har skapat er, jag ska lyfta, bära och rädda er. Vi förändras från barn till vuxen till vår ålderdom. Men Gud är densamme. Världen förändras. Makter kommer och går i världen. Men Gud är densamme. Han är densamme. Han är inte stundomsinnad. Ett gammalt uttryck för att vara opolitlig. För hur en människa är opolitlig i sitt bemötande av andra människor. Ibland möts man av värme och kärlek. Och ibland möts man av avvisande och kyla. Ibland är man i centrum för den personens uppmärksamhet. Och ibland är man som luft. Sån är inte Gud. Gud är inte stundomsinnad. Nej, Gud, han är alltid densamme. Men kanske har du mött såna här människor. Kanske har du en förälder som är sån. Kanske har du i en nära relation mött det här. Hos en partner eller hos en vän. Och det kan ha format din bild och din tanke om hur den Gud är. Kanske har du en rädsla inom dig att Gud är sån här. Ibland så är allt bra. Och ibland är han kall och avvisande. Men sådan är inte Gud. Gud är alltid densamme. Människor kan glömma bort oss. Människor kan bli sårade och vända sig emot oss. Men Gud är inte sån. Gud är alltid densamme. Han är alltid närvarande i våra liv. Och han tar alltid emot oss med en öppen famn. Han är densamma som när vi läser honom om honom i Bibeln. När vi läser Bibelns berättelse om hur han avskyr ondskan men älskar sin skapelse, så är det precis likadant idag. Han avskyr all ondska som sker, men han älskar sin skapelse. Och precis som han sa då när Jesus gick på jorden, så säger han idag: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, och jag ska skänka er vila. Gud behöver aldrig egen tid. Det är aldrig olämpligt att söka Gud. Nej, Gud är alltid närvarande. Han är alltid densamme. Han tar alltid emot med en öppen famn och väntar på att vi ska vända oss till honom. Ett budskap till dig som är rädd för framtiden, som blir orolig när du ser vad som händer i världen: Gud är densamme. Vad som än sker är han alltid densamme i ditt liv. Och han håller att bygga hela livet på. Allt det du bär på får du lämna ner hos honom. Han är värd att bygga hela livet på. Gud är evig, Gud är oändlig och Gud är oföränderlig. Gud är evig, han fanns vid tidens början och vid dess slut. För honom är allt ett evigt nu. Och vårt underbara hopp är att han har gett oss gåvan evigt liv. Så när vi går ur tiden så kliver vi in i hans evighet. Gud är oändlig, det betyder att han finns överallt. Det finns ingen plats, ingen livssituation, inget mörker som kan skilja dig ifrån hans kärlek. Han är alltid närvarande. Allt som kommer från honom är också oändligt. Det tar aldrig slut. Han älskar med en evig kärlek. Han möter oss med överflödande nåd. Gud är oföränderlig. Människor kan vara opålitliga, läget i världen är instabilt, men Gud är densamme. Han avskyr ständigt ondskan, men han älskar alltid sin skapelse. Han möter dig varje gång med en öppen famn. Låt mig få avsluta med två verser från Klagovisorna. Klagovisorna är kanske den mest känslofyllda bok i Bibeln, den mest sorgsna bok. Där hade verkligen allting rasat för de som levde då. Då som nu var det krig och konflikt i Mellanöstern. Och Jeremia, han sitter i ruinerna av Jerusalem. Och han klagar och han sörjer det som är hans liv, det som har slagit i spillror. Han vänder sig till Gud, han klagar och han ropar. Men sen plötsligt så är det som att liksom ljuset tänds i mörkret. Han lyfter blicken mot Gud och säger: men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Så är det för oss också. Våra liv möter vi motgångar. Det skakar, det är instabilt. Han är värt att bygga hela livet på. Han är evig, han är oändlig, han är oföränderlig. Amen. Himmelske Fader, tack för din storhet. Tack att vi inte behöver bära runt på små gudar som är instabila och som bara är tunga att bära på. Utan tack att vi får bara släppa taget och falla i din nåd. Du är den enda Gud.